Hej och tjofarerittan, säger jag. Det här är ett nytt avsnitt av Politiken. I studien sitter politiska journalisterna Sofia Kajander och Freddy Wahlström. Jag är programledare och heter Joakim Runt. Väldigt kul att du har valt att lyssna på oss. Favoritmarkera oss på hjärtat, alarmklockan, så får du notiser. Sofia, vad har du funderat på den här veckan?
Jag funderar på hur otryggt Finland egentligen alltid har varit och hur NATO artikel 5 egentligen alltid var ett luftslott.
Freddy, vad har rört sig i ditt hubbe?
Det är som jag är journalist med politik som specialitet, så är man ju den närmaste en gudomlighet man kan komma i den Finlands vad heter det, offentlighet.
Ja.
Finlands svenska offentligheten också. Men så då tänkte jag ta den makten och först skälla ut politikerna och sen berömma dem.
Saken är klar. Klockan är 12:15 när vi spelar in detta fredag eftermiddag. Vi ska kunna börja med Socialdemokraterna som dels toppar gallupparna när det gäller vem folk skulle rösta på och dels så toppar de skvallerrubrikerna den här veckan i och med att partiets ledamot Ville Merinen gick ut tidigare med antydningar om att riksdagens assistenter råkar ut för verbala och fysiska sexuella trakasserier.
Och våld också talar han väl om.
Och psykiskt och fysiskt våld. Precis.
Alla former av våld.
Yep. Mm. Här i veckan så har Ilta Sanomat gått ut och namngett tre socialdemokrater ledamöter, Marko Asell, Jani Kokko och Kim Berg, att det handlar om de tre. Och de tre har nu alla bett om någon form av ursäkt för detta.
Ilta Sanomats reporter Jenna Laisi, han är en som har hållit på i åratal och grävt i socialdemokratiska riksdagsgruppen och partiets ärenden. Så nu har han då kommit fram med de här namnen.
Mm. Men har han då också vetat utan att säga någonting?
Jag skulle nästan tro att han har nog vetat. Nu beslöt då Ilta Sanomat att publicera de här.
Ja, är det liksom Merinens förtjänst att det här har kommit ut i det öppna eller är det grävande journalisternas förtjänst? För Merinen var ju lite vag.
Nu är det ju både och. Alltså han har, Merinen har liksom öppnat porten för de här, liksom för att media nu har gjort sitt arbete. Och Merinen har också önskat att media använder spaden och gräver fram de här namnen. Ja. Att han har på det sättet liksom samarbetat med media i den här frågan.
Kanske ett samarbete lite mycket. Alltså, okay. Jag tror att Merinen har öppnat för det här så att det tvingade Socialdemokraterna att börja göra sina utredningar. Vilket hjälpte då Laisa och Ilta Sanomat att okej, nu finns det chans att... Men det där... Jag vet inte om han har hjälpt till så mycket när Merinen att bara önska att någon publicerar
namn. Nej, men inget av det här skulle ha uppdagats just nu om inte Merinen skulle ha börjat den här processen.
Nej, det tror jag inte
heller. Det är sant. Han kom ju först ut med det i ett YLE-program som har inspelat någon gång i maj, om jag minns rätt, som publicerades nu. Sen var han med i A-studio här i måndags. Och då var han också lite så här, alltså det var lite så att liksom programledaren måste lite dra ut ur honom. Att, men vad är det som har hänt? Och kan du ge några detaljer? Och kan du berätta? Men han var lite ändå så här försiktig på något vis.
Ja, och det nya som kom fram där i den intervjun var ju att han sa att också den senaste julfesten i riksdagen här i december, just, att det också då har hänt saker. Men jag tyckte att det var på det sättet lite rörigt för att han svarar ungefär jakande på det mesta. Att ja, det har förekommit och jo, också på julfesten. Alltså det var lite svårt att fortfarande få ett grepp om vem och var och vad. Men det var i alla fall en intressant intervju där han talade ut ganska rakt igen.
Men den här veckan så ledde det var ju den här veckan också, men det här, allt det här ledde till då att riksdagens talman Jussi Halla-aho, som alltså representerar riksdagen som arbetsgivare och arbetsgivare för några av de assistenterna, inte socialdemokratiska riksdagsgruppen, märk väl.
Men han ville just tala det, för det är skillnad där, alltså de här assistenterna kan vara anställda av antingen partiet eller riksdagen.
Och endast 40 stycken, alltså bara ungefär en tredjedel, är anställda av riksdagen. Okay. Och så att riksdagen som arbetsgivare kan inte på det sättet göra så mycket mer än att hjälpa de här 40 människorna och resten, majoriteten, är anställda av grupperna.
Men det som Halla-aho tänker på är riksdagens anseende som arbetsgivare, och det tar en törn om det bland riksdagsgrupperna förekommer allt det här som Merinen. Så Halla-aho ringde till Merinen och sa att kom och prata med mig. Och det skedde, alltså Merinen gick och pratade med Halla-aho någon av de här dagarna, jag kommer inte ihåg vilken.
Onsdag.
Hur gick diskussionen? Vad pratade de om?
De pratade i 45 minuter.
Okay. Du var ju där nämligen.
Jag stod utanför i korridoren och väntade. Ungefär 45 minuter satt de. Efteråt sa Halla-aho att han inte säger ett jota och han sprang iväg åt ett annat håll, medan Merinen nu kom fram till oss som listar för att uttala sig. Merinen såg ut som han skulle ha varit nöjd med diskussionen med Halla-aho. Och han sa också att så här att jag är jättenöjd med hur riksdagen har agerat i den här frågan, vilket nog är lite annorlunda det han sa för några dagar sedan.
Det var ju helt andra budskap då, tidigare.
Och sen ville han inte riktigt säga någonting mer. Vi kan spela upp hur det lät.
Eduskunta on niinku, mun mielestä tuon perusteella niinku, tosi hyvin on reagoitu ja on käyty yhteydenpitoa. Ja kiitos kaikille.
Kävittekö yksityiskohtaisemmin läpi näitä tapauksia?
Kiitos.
Det här är andra gången på kort tid som en politiker flyr när någon av er är utsända för att ställa frågor.
När svenska kommer.
Ja, precis.
Jag förstår det bra. Det där, men alltså han ville då inte gå in på detaljer, men nu har då detaljerna publicerats.
Okej, okay, ja. De här tre ledamöterna har då bett om ursäkt, så gott de vill sträcka sig. Vissa kanske förstår inte alls egentligen vad de ber om ursäkt för, men de ber om ursäkt lite för säkerhets skull och sådär. Hur stor smäll är det här för Socialdemokraterna som ju är alltså då, som sagt, list etta, det har de varit i ett halvår. Och nu har de helt en klockren sexskandal på sina händer.
Tack vare sin egna riksdagsledamot, vilket ju är lite ironiskt. Alltså jag tycker att det har funnits lite intressanta vändningar på det sättet att först när det här uppdagades, så då fanns det bland de andra partierna lite sån här ton att jaha, men kom nu fram med det, Socialdemokraterna, att vad är det ni döljer? Sen lugnade det ner sig lite och liksom de flesta partier, också samlingspartier och så vidare, sa att men vi ska, ja, det här är ett allmänt problem, att vi ska också utreda att hur ser det ut i vår grupp och så vidare, att det här är ett allmänt problem. Men nu igen så tycker jag att det här börjar komma liksom pikar från, till exempel från Sannfinländarna senast idag, som säger att men, vad är det som Socialdemokraternas ledning nu döljer? Att har ni, hur länge har ni vetat om de här sakerna? Att har ni mörkat dem? Att nu finns det igen en sån här opportunism här att skylla på Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna alltså blir utpekade nu här.
Vi kan tillägga att Samlingspartiets nyhetsorgan Verkko Uutiset, de länkar flitigt till Jani Mäkeläs olika ex-inlägg om socialdemokratiska ledningen.
Och de har fått, och det är ju inte liksom Socialdemokraterna, demokratiska ledningen för riksdagsgruppen och partiledningen är ju en revsaks. De kan inte liksom ignorera det här. De måste göra den här utredningen och de måste liksom och det måste liksom till synes vara glada att man har kommit upp med de här namnen. Men lyssna ju på vad Merinen sa i det här programmet. Om vi nu ska ta honom på orden när redaktören Malena Pellinen frågar att det där att sexuellt våld, sexuella trakasserier, fysiskt våld, och han svarade att ju allt det där förekommer. Det som nu har kommit fram är ju alltså tråkiga saker och dåligt beteende av tre riksdagsledamöter. Men inte handlar det om något fysiskt eller sexuellt våld på det
delvis
sättet.
Den här Asell
har ju nog pekat om
det fysiskt. Där var det, där var det fysiskt.
Men
när man hör att det liksom på meningen tycker jag att det finns liksom att allt har inte kommit fram. Och säkert finns det då i andra partier än bland socialdemokrater. Men nu är det socialdemokraterna som...
Han antyder att det här är liksom bara toppen av isberget ungefär. Och berättar ju inte heller någonting mer. Och nu har media grävt fram de här socialdemokratiska fallen. Men helt säkert finns det en uppsjö av liknande incidenter bland andra partier. Det är ju
de
helt säkert.
Måste ha säkert terapi, vad heter det, riksdagsledamot som gräver fram den egna.
Det är sant.
På det sättet måste vi ju berömma Socialdemokraterna ändå här, och Merinen också. Att här är det, liksom man sköter om sitt eget bo, så att säga, eller Merinen sköter om sitt eget bo. Han är ju inte speciellt solidarisk med Socialdemokraterna överlag, men ändå att, liksom att man liksom ser till att om det finns några oegentligheter, så då ser man till först att putsa rent framför eget.
Det som har framkommit är alltså att Marco Asell ska ha tafsat på någon tillställning. Jani Kokko, andra socialdemokratiska ledamoten, han ska ha outat någons sexuella läggning, och den här personen ska absolut inte ha velat att den sexuella läggning outas. Och Kim Berg ska ha frågat, är det någon som har blivit sexuellt trakasserad och vill ni bli sexuellt trakasserad?
Som trakasseriombud på en tillställning.
Som trakasseriombud, ja. Vad behöver Socialdemokraterna göra med de här tre riksdagsledamöterna så att det ser bra ut?
Tag i fallen, så som ledningen och ordförande Antti Lindtman hela tiden har sagt, att man kommer att gå igenom det som framkommer, och man kommer att jag antar att det blir konsekvenser, men det är ganska luddigt i det här skedet, för det ska utredas ännu. Mm.
Jag tror inte att det kommer att bli någon konsekvenser som vi kommer att få gott och så att ta del av, utan det kommer att ske liksom... Mm.
Inom... Alltså det är aja baja på ett möte, liksom
de internt möte. De har ju bett om förlåtelse alltså. Vad skulle man... Jag vet inte vad sen man kan riktigt göra. Mm. Jag menar, man måste ju liksom be kanske också då och förlåtelse och mena det av dem som man har liksom då, vad heter det, sårat eller kränkt.
Mm. Och om det är så att någonting av det som har hänt faktiskt utgör ett, liksom en brottsrubricering, så då är det ju en annan sak, då måste tas vidare. Men ja, det låter som att allt som har uppkommit inte är sånt.
Men hur går det för Socialdemokraterna då i vad heter det, Galluparna?
Mm. Nå, inte ser det ju bra ut. Att inte kan, det kommer knappast att boosta deras väljarstöd. Men ja, jag har svårt att säga. Vi får se i nästa mätning. Så...
Tre snabba ursäkter borde ju nog hjälpa upp situationen.
Mm. Alltså, bland sannfinländarna och andra partier kommer man nog att försöka spinna det här och hålla kvar i det här. Att ajaj, vad det har hänt i socialdemokratiska gruppen, voj voj. Men inte vet jag heller om det... hur mycket kan man sen älta det om det liksom har då kommit på låtet?
Och mycket beror ju på just att hur... om det framkommer att till exempel partiledningen på något sätt har känt till och inte behandlat de här fallen, då kan det absolut bli en riktigt stor, ordentlig skandal.
Och det är ju det som Sannfinländarnas Janni Mäkelä försöker lyfta upp. De kan omöjligtvis inte veta om det här tidigare.
Ja. Det är det som är frågan.
Så har vi Grönland och allt gällande där. Var ska vi börja?
Det där isklumpen.
Isklumpen. That piece of ice. Var ska vi börja med Grönland? Vad har hänt och vad har inte hänt? Vi pratade om det förra veckan. Det har varit jättemycket den här veckan. Davos.
Alltså, om några timmar har det hänt saker som vi inte kommer att veta ännu.
Ja, alltså... Okej, om vi tar det från början den här veckan, då världsordningen ännu inte hade... fall i sönder.
Eller då började det väl falla sönder? Var det inte då som det var det stora
den här veckan det hände? Ja. Alltså, försvarsutskottet i riksdagen hade, precis som utrikesutskottet också här för ett par veckor sedan, hade ett extra insatt möte fast det är julpaus eller vad man ska kalla det.
Har ni jullov till mars-april någon gång?
I februari.
Ja, februari.
Några veckor innan sommarpausen började.
Så de hade ett extra insatt möte. Meningen var att höra försvarsminister Antti Häkkänen som skulle vara med på det här mötet, och han var det, men han hade sen också, eftersom världsläget rör på sig så snabbt, så hade han också varit avant i Bryssel och träffat nordiska försvarsministrar och så vidare, så att han var alltså med på det här försvarsutskottets möte och gav sin lägesbild och så vidare, men som han, emot vad som var planerat, så deltog han sen inte i presskonferensen efteråt.
Och det var det här som handlade om att Finland hade gått med på att skicka två så kallade
underrättelseofficerare. Ja.
Just det, som skulle rekognosera marken där.
Ja, och den stora frågan som var i luften
till Grönland.
Just då var ju det här att kommer vi sen att skicka ännu fler militärer dit till Grönland?
För att inte tala om att kommer de här militärerna att måste träffa på amerikanska styrkor.
Jo, exakt. Som ett svar för att pressa då Trump och de här strafftullshoten som då låg i luften mot Finland och sex andra EU-länder. Mm. Så det var frågan då och den fick inget svar där, utan ordförande Heikki Autto där sa att vi tar och ser. Nej, men
alltså, det är ett helt fantastiskt rubrik på det här pressmeddelandet som Autto skickade ut, alltså ordförande för försvarsutskottet. Och det här då, efter det här mötet med Häkkänen det där som försvarsminister, och i ett skede var man ännu är osäker på om Trump menar allvar med att ta Grönland med våld och att vi skulle då ha finska soldater där och möta de amerikanska. Mm. Ja. Men det här rubriken för det här pressutskicket efter den här diskussionen går så här, att det bilaterala samarbete med USA fortskrider som planerat.
Ja, det var ju nog...
What?
Det var liksom budskapet då, att allt är lugnt, ingenting har ändrat.
Det är den här standardfinländska rubriken vi har kört med.
Han hade tagit standardrubriken.
Plus att det fanns en så här ett nytt sätt att förklara Trumps beteende här i början av veckan, och det var den här missförståndsteorin kan man säga. Alltså nu Petteri Orpo och alla andra i utskottet sa också att det handlar om ett missförstånd från Trumps sida, det här med att han förstår inte varför vi skickar de militärerna dit, men det är ju för att säkra alla hotas vår säkerhet
också
där i
USA
Arktis. Ja, att det är ett missförstånd. Lite som att Trump skulle vara någon sån här gormande gubbe på något äldreboende som man säger, ja men han har bara missförstått.
Vissa likheter finns ju nog i och för sig.
Ja, men det var liksom, det var det här förklarande nådde liksom nya höjder där, att det är bara
eller kanske mer sådär att Trump är liksom i, så här som man som vi alltid kanske i Finland har tänkt på, att den goda tsaren som inte har fått höra liksom hur sanningen är, att Trump är också så att han egentligen vill han väl, bara vi lyckas förklara till honom att vi...
Och så hade det varit när Alexander Stubb åkte ju igår, alltså president Stubb åkte ju god tid till Davos före mötet skulle börja, och han gav en liten presskonferens där någon kväll före mötet skulle börja så här, och han pratade ju om den här Grönlands situationen som han kallade, och han nämnde ju inte USA en enda gång, utan han pratade om det här som egentligen som att det är någon sorts naturkraft som har drabbat Grönland och vi måste bla bla bla. Men USA nämndes inte en enda gång. Och så har det ju varit få av våra, vare sig statsminister eller utrikesminister Valtonen, har ju tagit de tre bokstäverna U, S och A i sin mun.
Det går så, finska är så bra språk, att man kan tala i så opersonlig, passiv form utan att nämna saker.
Och lite som då när det var utrikesutskottets tur, så då var det ju den här fördömer vi USA-frågan som liksom låg i luften och ingen ville ta ställning till det. Nu med försvarsutskottet så var det mer det här att håller NATO ännu ihop, håller artikel 5 och det här liksom avskräckelsen ännu streck, och då var det så att ja. Det gäller ännu, absolut. Det här är bara liksom så här, semantik av, eller retorik av Trump. Så det var,
och artikel 5, det är det här alltså att om ett NATO-land angrips,
så då är det en attack mot alla. En för alla för en. Precis,
ja. Men vad är det här? Alltså, är det så att den håller på att smulas liksom sönder därför att
tror det? Har Nej, men i alla fall, jag återger den politiska retoriken som pågick. Men sen har det ju utvecklats under veckan, kan vi säga. Och jag tänker att den här galna dagen var ju liksom onsdag, eller ska vi säga från tisdag kväll ännu onsdag. Alltså det var, jag har lyssnat på 2 eller 3 hela presskonferenser av USAs president Donald Trump den här veckan, och det har gjort mig ganska galen. Nej, jag mår inte så jättebra. Nej, för jag är inte van med det här som inrikespolitisk reporter. Och det blev helt galen. Men i alla fall, då ännu innan han steg på planen och skulle till Davos, så han hade han räknade upp förstås, det var ett års jubileum av hans presidentperiod, och han räknade upp allt vad han åstadkommit. Det var ganska galet, men innan han sen avslutade presskonferensen så hette det att, i Grönlandsfrågan att, vi får se. Det var ännu lite så här hot i luften, att han ville inte riktigt säga någonting. Sen kom han ju då till Davos. Och
höll ett likadant 1,5 timme långt tal.
Jo, och alla, jag menar hela världen, alla, alltså Europa var så nervöst att vad kommer det nu?
Det var ju många som inte satt där. Von der Leyen, Merz var väl inte heller. Var det så att Macron också lät bli att liksom lyssna oss på det? Man visste att
han
orkar inte helt enkelt.
För jag funderar, han hade ju alltså tilldelats 20 minuter och han pratade i 1:30 eller vad
ungefär.
Det var. Och jag funderar på det där, att hur kan de här människorna sitta snällt där kvar? Och lyssna
många steg
på den här.
Gick faktiskt.
Okay, alltså jag lyssnade på de första 5 minuterna. Sen bara lade ner lurarna och satt i Daniel Olin, som nu för tiden jobbar här på vår redaktion, att ropa till mig om det kommer något viktigt.
Ja, och det viktiga, jag hamnade nu och lyssnade på hela för att jag följde den för jobbets del. Men nyheten där var ju då att han sa mycket tydligt att USA kommer inte att använda våld för att erövra Grönland. Och då var det liksom den här stora lättnaden, suck, för förstås Danmark och Grönland, men också för hela Europa. Att okej, som president Stubb sen sa, det värsta katastrofscenariot har undvikits. Att det var liksom kontentan av det här talet.
En fråga, hur vågar man säga det när vi vet? Hur kunde någon dra en halv lättnadssuck över att Trump säger någonting en dag?
För att tacka, för att Trump har tidigare sagt vådliga saker och så här, men sen har det inte hänt när det gäller Europa, tycker jag mig se. Jag är inte nu utrikesexpert, men jag tycker att när det gäller Europa så har han inte liksom talat talkis liksom. Nej, inte chip, vad heter det? Han talar hemska saker, men det har inte gjort så.
Nej, och några timmar senare efter det talet, han skulle träffa europeiska ledare så där på tu man hand, och Och några timmar senare kom det att de här tullhoten som hade varit i luften, de var avblåsta. Trump och Mark Rutte, generalsekreteraren för NATO, hade då bakom kulisserna nått någon slags deal som ingen än idag här på fredag vet vad den exakt innebär. Men en deal om Grönland, hur det här ska handskas med, att är det då ett slags leasingavtal eller vad det är, det vet ingen, inte heller vår utrikespolitiska ledning,
ett
tror jag.
Ett leaseavtal.
Exakt, och det skedde ju galant ovanför huvudet också på Danmark och Grönland. Så att, jag menar, det var inga danskar med där på det mötet heller, och det här bestämdes. Så att där agerar ju Europa och NATO på samma sätt som USA, lite så stormaktspolitiskt, att okej, okay, men här, vi gör en deal ovanför huvudet på alla andra.
Men hur är det med våra vad heter det, politiker, vår president och statsminister, har de liksom, det är de tuffa också?
New York Times hade ju suttit och följt med publiken under Donald Trumps tal, och New York Times skrev att president Alexander Stubb från Finland var askgrå i ansiktet när han steg upp från...
Han som alltid så hälsosamt rosare.
Ja, precis. Ja, men det finns en gräns för också hans hälsa. Sen var ju Alexander Stubb har ju fått lite förklara sig där på Davos. För han var med i en paneldiskussion som Deutsche Welle, mediebolaget, ordnade. Ja. Och de pratade under rubriken "Kan Europa försvara sig själv?" Och i en del av diskussionen så fick president Stubb frågan "Kan Europa försvara sig själv utan USA?" Och då lät det så här.
First is a direct answer to the question of this panel, can Europe defend itself? My answer is unequivocally yes.
Without the Americans?
Without the Americans, I mean, Liz, well, look.
Det är klart vi kan försvara oss, och så frågar moderatorn Sarah Kelly, utan USA, så säger han, utan USA. Nå, spolar vi framåt, 10 minuter framåt i samma diskussion, och då låter det så här.
You've said earlier that Europe can defend itself without the Americans. If it comes down...
Not exact. My exit, that's not a quote.
More or less. More or less. Yeah.
We'll go back to the transcript. Yeah. I love journalists.
Och här hävdar Alexander Stubb att det där är inte ett citat, det vill säga det har jag inte sagt, och Sarah Kelly säger att vi kan gå tillbaka till transkriptionen. Det här fick han lite, för det här, för folk börjar höja på ögonbrynen, att hur stursk blir Finlands president nu som säger att Europa behöver inte USA när det gäller försvar.
Och han var så tydlig i sitt svar.
Det hörde vi här, ja. Han sa så här i finska kvällsnyheterna sen senare då han ville förklara detta.
Kuten eilen esitettiin kysymys, pystyykö Eurooppa puolustamaan itseään, niin vastaus on kyllä. Tarvitsemmeko siihen myös Yhdysvallan tukea? Kyllä, ilman muuta. Eli toivottavasti näitä mutkia ei vedetä liian suoreksi.
Här säger han att kan Europa försvara sig? Jo. Kan vi göra det utan USA? Nej. Men så sa han ju inte det här första.
Han sa, behöver vi USAs stöd? Jo. Han sa inte att vi inte klarar av det utan USA.
Mm. Men alltså i det här första citatet säger han ju att vi behöver inte USA. Och sen nej, säger han i samma diskussion att nej, nu citerar du inte mig, vilket hon gjorde. Men så här är det, det går hårt när det går hårt.
Jag sätter upp ett pekfinger.
Ja.
Mitt pekfinger.
Du vill protestera.
Jag tycker att det går hårt, ja. Det har du rätt i. Och jag tycker att här har Alexander Stubb nu fått lite orättvist. Liksom. För det första så förstår jag att det var de här MAGA-typerna i USA som först började liksom väsa som det här, och sen har man liksom fått det hit.
Alltså, han säger som vad?
Om vad Alexander Stubb började liksom, vet du, buffla upp sig mot USA, att vi behöver inte ens stick hem. Alltså han svarar ju på frågan, kan Europa försvara sig själv? Mm. Så säger han jo. Mm. Vad skulle en president för något europeiskt land svara på frågan, kan Europa försvara sig själv? Alltså om en president skulle svara nej på en sån här fråga, vad skulle liksom...
Nyckeln var ju without the USA.
Och då svarar han ju också jo, förstås kan vi... Och det stämmer ju, förstås kan Europa... Varje enskilt europeiskt land kan försvara sig i viss utsträckning också utan USA. Mm. Men när han sen, som han säger sen på finska, att vi behöver USAs stöd för att kunna försvara oss, så stämmer det ju också. Och motsäger inte att Europa kan försvara sig fast USA inte ska finnas.
Det intressanta i det här sammanhanget tycker jag är att då vi har varit så oerhört försiktiga att säga någonting som ens kan med lite vilja tolkas som anti-USA. Så tyckte jag det var ganska sturskt av honom att slänga ut, nej, vi behöver inte USA.
Eller han svarar nej på frågan, behöver vi USA?
Exakt, precis. Man kan gå tillbaka i den här podden och lyssna på det citatet flera gånger. Samma sak säger med
jag älskar journalister.
Ja, precis. Och Petter Jorpo har ju också från att inte hela tiden upprepa det här om att USA är vår bästa partner och allt är bra sådär. Han har ju också den här veckan lite skiftat i det där. Och lite sagt att liksom USA verkar ha ändrats.
Mm. Jo, och att det finns någon slags splittring mellan EU och USA. Visst var det ungefär så han sa.
Men ännu en gång, om en journalist frågar, och det var ju en jättebra fråga den här journalisten, att kan Europa försvara sig själv? Så finns det inte något annat svar än jo, om man är president för ett europeiskt land. Och det, jag skulle kanske ändå säga att det är mer journalisternas frågor som har blivit liksom, som har ändrats till att bli mer liksom direkta. Och just den här följdfrågan, utan USA, och vad kan man då svara? Inte kan man ju då heller svara så här att ja, utan USA, nej, då kan vi inte försvara oss utan USA. För då har man ju liksom gett fel signal.
Nej, men du kan ju välja ett politikersvar. Och du kan svara, det är viktigt att vi alla samarbetar. Alltså så här som vi har hållit på.
Så som vi hittills har gjort.
Okay, ja. Men då börjar man ju genast tolka att aha, han vågar då alltså inte svara på frågan att vi inte klarar oss utan USA. Mm.
Professor Martti Koskenniemi var ju med i A-studio och han talar ju om det här alltså gällande hur våra politiker talar i förhållande till det stora landet i väst.
Ja, och han betonar ju det här med att det är politikernas uppgift och roll att faktiskt ta ett sånt ansvar att man till viss del pratar lite sådär humbug och diplomati. Alltså liksom att det är inte meningen. Ja, det är liksom ansvarsfullt och det ifall det skyddar vårt lands befolkning. Så han tycker att det är helt fine att inte fördöma jättehårt. Och där i A-studio så frågar då journalisten av Koskenniemi direkt, alltså den här kärnfrågan, kan vi fortfarande lita på USA?
Voiko Suomi luottaa Yhdysvaltoihin liittyvänä?
No ei tietenkään voi luottaa. Ei ole minä aikana voinut luottaa jo. Silloin kun Suomi liittyi NATOon, niin kollegat Yhdysvalloissa sanoivat, että ethän sinä Martti oikeasti ajattelee niin, että jos Suomeen tai Viroon hyökättäisi, että Yhdysvallat asettaisi itsensä alttiiksi ydiniskulle. No ei tietenkään. Mutta ulkopolitiikassa asiat eivät aina ole niin kuin ne ovat, vaan ne ovat se, miltä ne vaikuttavat. Ja tällainen yhteistyövaikutelma, tällainen luottamuksen vaikutelma on monasti tärkeätä. Ja silloin täytyy tietysti joskus pitää niin kuin sormet ristissä selän takana ja katsoa, että se keittiöovi on auki niin, että pääsen sieltä pois sitten, kun tilanne tulee liian vaikeaksi.
Han är jättebra, Martti Koskenniemi.
Det som man säger här alltså att USA skulle aldrig riskera kärnvapenattack med att börja försvara sådana ställen som Finland och andra. Ja.
Att hela alltså NATO och den här alliansen och den här artikel 5 som vi alla egentligen till sist liksom litar på, att det egentligen har varit någon slags illusion. Alltså som vi har, jag menar, Finland har ju också varit utanför NATO största delen av tiden. Alltså vi har ju bara kommit nu med på slutet när festen redan börjar vara över. Liksom. Jag tror ju inte heller att Finland har varit på det blåägt. Att vi har ju nog haft vår egen armé i skick och vi har inte förlitat oss. Men i alla fall det som sägs om NATO, att varför vi är med, är för att till syvende och sist så är det så att USA skulle liksom ingripa med kärnvapen.
Illusion eller inte med artikel 5, det har ju aldrig bevisats att den inte skulle hålla. Däremot har det bevisats att den håller, var det inte så efter 9-11 att artikel 5 höll då?
Det är den enda gången som den artikeln har åberopats av USA själv.
Av USA själv, men dock kan man inte säga att det där att vi har det har bevisats att den håller, men det har inte bevisats att den inte håller. Den situationen har inte kommit ännu.
Nej, men no, det är en bra poäng.
Men illusion, men säkert så, men det är väl så är väl allting, alla överenskommelser över hela världen.
Men jag tycker bara det är intressant, nu Fredrik tycker det här cringe, men det här är nog en sån här moment igen som när Sauli Niinistö sa efter Putins anfall i Ukraina 2022, att masken har tagits av, alltså att nu är det Trumps tur att han visar sin riktiga karaktär.
Och det är väl det enda citatet av Sauli Niinistö någon begriper.
Ja, det är mycket användbart.
Men vad tar alltså av den här veckan, vad tar Finland med sig? Alltså, vi har isbrytare, vi har jaktplan i spelet här med USA, men vad var liksom...
Vad tar Finland med sig? Alltså, det
den värdebaserade realismen är starkare än någonsin. Det var intressant, den här Kanadas premiärminister Mark Carney hade ju också ett jätteuppmärksammat tal där i Davos, där han också... Alltså om Martti Koskenniemi var en liksom tydlig akademiker, så den som har varit tydligast som politiker är ju just Mark Carney, som sa att den här liberala världsordningen, den fanns aldrig egentligen. Och det där... och han betonade också den här, han nämnde Alexander Stubb och den här värdebaserade realismen, att det är den vägen vi nu måste gå, och att det är, jag antar att det är liksom, nu får vi börja främja våra egna intressen mycket tydligare än vad vi har gjort.
Kanske Kanada kan hjälpa till att reda ut vad den här värdebaserade realismen är då.
The dream is over yesterday. Men för Finlands del kanske jag tänker så här, att när det var det här överhängande hotet på Grönland, som var då ett hot mot naturligtvis Danmark också. Och sen börjar man tala då, när det ännu var så hemskt illa ut, så börjar man tala om att vad är sen nästa? Island är den här nästa punkten på den här försvarslinjen. Sen kommer Norge, och de värsta olyckskorparna börjar tala om liksom att det kommer närmare till Skandinavien det här. Men det är väl nu kanske då avstyrt?
Tills vidare kan man säga. Men sen den här handelskrigsdelen, alltså de här tullarna och så vidare. Just nu är ju det här hotet avblåst, men och det här EUs extrainkallade toppmöte som hölls igår torsdag, det skulle ju egentligen handla om att hur ska Europa svara nu på de här tullhoten, och nu måste vi mopsa upp och så visa oss liksom eniga och starka mot USA. Men egentligen, eftersom de här tullhoten redan avblåstes före det här mötet, så blev det egentligen mer ett sånt här terapimöte där alla bara liksom, tur, nu är det här över. Men det är klart att man måste ändå diskutera de här, att vad har vi för handelspolitiska instrument som vi kan använda, och att vara redo att använda dem också. Och jag tycker den intressanta frågan här är ju nu att vad gör EU? Hålls vi faktiskt eniga, eller börjar vissa, till exempel större länder, köra förbi med sina egna intressen och sluta olika deals med USA eller liksom över huvudet på andra mindre länder? Att det är ju det som är den stora frågan för Finland också, att vi behöver vara del av någonting, en enig liksom, grupp länder.
Vad roligt att du har lyssnat på hela Politiken. Det här var avsnitt nummer 130. Vill du höra av dig, så går det väldigt bra. Politiken@yle.fi är vår e-postadress.